Hej! En gott att se er. Jag tror det är särskilt gott att se Anders, Petter och Pamela här. De kommer direkt från Tanzania. Ni landade igår. Och så är ni här nu. Ja, såklart. Pamela och Anders, Petter, jättefint. Ni ska få dela lite i slutet på gudstjänsten om vad som sker i Tanzania och vårt arbete som vi har där nere som församlingen. Bara en liten koll med er. Vet du vem som sitter bredvid dig, vad den heter? Du har världens chans nu. För det är ju så att när vi gör den här gudstjänsten, ja, nu räcker det. När vi gör den här gudstjänsten, när du kommer hit så är det inte bara du som kommer hit. Det finns ett vi i det här. Vi gör det här tillsammans. Och det är likadant den här predikan nu. Det är faktiskt inte bara jag som gör den. Det är vi som gör den tillsammans. Ska det bli något av det? Ska mina behöver vi ratta in radio, inte Luxemburg, utan radio Herren Jesus och frekvensen, vi gör det tillsammans. Är ni med på det? Vi gör ett försök i alla fall. Så får vi se hur långt vi kommer. Är ni med? För några veckor sedan så hade vi ett stort event i Partille Arena som hette The Send. Det var ett syfte att inspirera och utmana och sända framförallt unga vuxna. Dryga 3000 var där. Som en lördag, sen eftermiddag kväll, dryga 6 timmar var det. En scen ur den kvällen har bränt sig fast på min näthinna. I slutet där så var det 200, kanske 300 unga vuxna som vid ett ögonblick tog av sig sina skor. Och så tog de sina skor och så höll de upp skorna. De ville gå. De ville ha sina steg i samma steg, samma fotsteg som Jesus. Och i den akten så ska vi göra det på riktigt. Vi ska inte göra sant, utan nu går vi all in, 100%, hela mitt liv. Där står de med sina skor. Det är makalöst egentligen. Det här är 2025, Sverige. Det finns en ny ådra, ett nytt liv. Någonting strömmar i vårt land. Och inte bara bland unga och unga vuxna, utan vi kan se det i alla generationer. Men det kanske är mest synligt i de ungas resa. Ska vi göra det här så ska vi göra det på riktigt. Vi har hört en text nu från Lukas evangeliet, kapitel 3. Tittar vi på kapitel 1, 2 och 3 i Lukas evangeliet, så finns det 3 stycken berättelser där som på ett sätt har samma nerv som The Send i Partille Arena. Där de står med sina skor. Ska vi göra det här? Ska vi göra det på riktigt? Låt mig ta dem lite kort. Det första är Zacharias. Zacharias är Johannes döparen som texten handlar om. Det är hans pappa. Zacharias befinner sig som överste präst där han får vara en gång per år i det allra heligaste för att be för sina och för hela folkets synder och väl och ve. Men han har också en sak på sitt eget personliga hjärta. Gud, ge mig en son. För han och Elisabet var barnlösa. Och sen sker miraklet, vet du. Woof! Skär Guds ord rätt in i honom. Frukta inte, din bön har blivit hörd. Ni ska få en son. Sen står det nästan lite i förbifarten. De var båda, hans fru Elisabet, de var båda rättfärdiga och levde oförvitligt, detta gamla ord, så står det. Och det innebar ju inte att de aldrig gjorde fel, för de var människor. Men det var liksom en det här gudslivet, tron, de ville göra det på riktigt. Det fanns ett genuint gudsliv i dem, en inre hållning, ett medvetet val på riktigt. Sen har vi ju julevangeliet, finns här också, kapitel 2, om Maria och Josef. Och följer man den berättelsen så ser man hur de båda två, där Maria och Josef, har en ödmjukhet inför Gud. De har ett hjärta vänt till Gud och de lever 100%. Och så föds julberättelsen ur deras privata gudsliv, deras överlåtelse. Och så då kapitel 3, Johannes. Det börjar ju lite oft. Det var inte lätt att läsa den texten. Och det var inte lätt att hänga med där. Alltså bara lyssna här. Under kejsar Tiberius, 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturien, bla 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 bla. Kan ju se ut som ett litet bakgrundsbrus, ett onödigt som står där. Och så kanske man tänker, ge mig berättelsen direkt liksom. Men det står där. Och vi ska nog inte skynda förbi det där. Kungar och ledare, platser, årtal finns inbokat där. Det är som att Lukas liksom vill jorda. Han vill jorda berättelsen. Vi är i tiden. Den evige är inte bara något flummigt långt borta. Han jordar gudslivet här och nu. Den evige har med oss att göra. Och det är lika verkligt som Gustav Vasa egentligen. Apropå Gustav Vasa, har ni sett adventskalendern? Ja, bara en gallup. Hur många följer adventskalendern? Och jag är en av dem. Vi har inga småbarn längre, vi har inga barn hemma. Men nog sitter nättan och... Ja, jag är lite sjuk, jag vet det, jag tar det. Det handlar om Clint, 11 år. Han har fått en tidskikare i sin hand. Och han har knappat in den på 1520. Och då är det är ju 2025, knappar in 1520. Och när han tittar genom tidskikaren så ser han Gustav Vasa som springer mot honom. Så han blir liksom, vad är det här liksom? Men han tittar en gång till och pang så händer det. Så hamnar Gustav Vasa rätt in i hans sovrum 2025. Så tidskikaren är också en tidsmaskin som förflyttar det som var då till nu. Det är ju smärtsläge för en predikant att ta den bilden egentligen. Den här tidskikaren, där vi kan blicka tillbaka i historien, men den är mer än så. Woof, så kan det här få komma in i 2025. Så titta gärna på adventskalendern. Jag tycker det är fascinerande att se de här tre berättelserna. Hallå, där, tillbaka igen. Zacharias, han befann sig i det allra heligaste. Maria, vi vet inte var hon befann sig någonstans. Men jag har alltid i min tanke tänkt mig att hon befinner sig i köket när ängeln kommer med Guds ord och hälsning till henne. Och så Johannes, han befinner sig i öknen. Det allra heligaste i köket och i öknen. Det är som att var du än är någonstans så kan Guds ord få skära in. Om du har din allra, allra heligaste stund, det brinner liksom. Eller om du är i ditt vardagsliv, Du undrar vad du håller på med när du står där och diskar taggarna och lagar maten eller dammsuger eller vad du gör. Också i det. Och i öknen, i det torraste, i det knastrigaste. Du har inte sett liv på länge. Vår Herre kan skära in med sitt ord och förändra. För du vet, Guds ord kommer så har det alltid effekt. Guds ord är inte bara information, det är inspiration och transformation, förändring. Guds ord är inte bara information, det är inspiration och transformation. Sen kan jag väl tycka då, alltså normalt, eller ofta när vi läser om hur Guds ord kommer in och förändrar, då är det mildhet, det är fridan. Men så kommer ju en sån här rackarns text som vi får idag. Som är, den är ju lite tyken. Och den stör mitt julfirande. Bland glögg och julbord, har ni ätit julbord än? Ja, jag har fått i mig en bunt prinskorvar redan. Men det är mitt i detta, och vi ska göra bra för familjen och ungarna, och vi planerar hit och dit, vi ska lägga pusslet så vi får ihop det för alla släktingar. Och så kommer Johannes döparen, och så säger han, hugg och yngel. Alltså för att ta en gammal referens till då, Johan. Jag får ju lite Kapten Haddock-känsla från Tintin-böckerna som har sina möjliga och omöjliga svordomar. Huggorms yngel. Ska vi vara sanna mot de orden? Alltså de som hörde det där i öknen. Huggorms yngel, det är ormens barn, ormen. Ormen i paradiset, en bild för den onde. Det Johannes döparen säger till alla som kommer dit, det är att ni är djävulens barn, hela gänget. Ja, det är vad han säger. Så ni kan ju bara tänka vad som händer i den rörelsen. Det är som att jag skulle säga till er att ni är djävulens barn, allihopa. Ja, det blir lite tyst. Och det blev det säkert där också. Syftet från Johannes döparens håll var ju inte att provocera. Syftet var att skapa en process. Där man kommer dit här att man tar av sig sina skor. Och lyfter upp dem. 100%. All in. Guds ord behöver emellanåt. Nej, inte alltid, för det skulle vi inte orka med. Men emellanåt behöver vi släppa fram den här touchen, den här nerven. Så att han kan rena, hela, upprätta, ge oss en ny plattform att stå på. En plattform som håller. Vare sig jag är i det allra heligaste, i köket eller i öknen. Det kan få hålla, det kan få bära. De ställer en fråga där. De som får höra orden huggormsingel. Vad ska vi göra? Det finns nog både... Ja, säkert lite fruktan i den frågan. För de är ju genuint på riktigt berörda. Men det ligger ju också hopp i frågan. För de ser att det måste finnas möjligheter i detta som ser framåt. Den där öknen som de befinner sig i just då och som där Johannes vistades ganska så mycket, är ju en bild också inte bara för det torra och knastriga. Det är en bild för det avskilda. där man avsätter en tid, en plats för att kliva åt sidan, för reflektion, för nu och framåt. Och det är en väldigt god kristen gammal sed att kliva åt sidan. Och det vill jag ge till er idag. Och det där kan man göra på lite olika sätt. Men jag tänker så här för min egen del. Jag behöver kliva åt sidan varje dag. Där jag behöver avsätta åtminstone 10 minuter. Jag har ett böneliv som liksom, jag pratar ju med Herren titt som oftast. När jag handlar på ICA, liksom det rör sig i huvudet. Jag behöver ha de här, den avskilda tiden varje dag för att sätta ett pulsslag, för att ta ut en riktning, för att kompassnålen liksom ska hinna få stanna upp i ett litet ögonblick. Jag skulle unna er det, minimum 10 minuter varje dag. Säg inte att du inte har tid, för det är en lögn. 10 minuter om dagen, det har du råd med. Och den typen av att kliva ut i öknen i åtidan kan få vara livsförvandlande. För där kan Gud få utrymme att tala sitt ord som inspirerar och transformerar. Och jag tänker mig att varje vecka behöver man kliva åt sidan. Ni har gjort ett jättebra val idag att gå till kyrkan. Ja, jag säger, är du kristen så gå i kyrkan varje söndag, punkt. Eller vill du bli kristen så är det också ett jättebra val. Är du ateist så är det ett jättebra val. Gå till kyrkan varje söndag. Fortsätta dig för det avskilda. Ge utrymme för något annat in i livet. Jag tänker också att man varje månad, jag blockar i min almanacka minst en halvdag varje månad. En förmiddag eller eftermiddag där jag lämnar. Vi lever lite olika liv så alla kanske inte har den möjligheten. Men jag tänker mig att fler av oss har den möjligheten än vad vi tänker. För det sker någonting i det avskilda. Sen har jag ytterligare en sak, och det är att jag varje halvår avsätter 2-3 dagar, ibland en hel vecka, för att kliva åt sidan. Jag hade inte klarat mig, jag har aldrig kommit så här långt som jag, där jag står idag, om jag inte hade hållit den här ordningen. Men du behöver blocka det i almanackan, du behöver skriva in det. Så nu när vi kommer inför ett nytt år så kan du åtminstone för ett halvår framåt i tiden, vilka halvdagar ska du blocka där du kliver åt sidan, där du tar med dig den här boken, där du tar med dig din bön, där du tar med dig det som skaver. Och så säger jag, kom helige ande, kom in i mitt liv, gör någonting med mig, ta hand om mig i detta. Och så en fråga, här har du något särskilt på ditt hjärta som du vill ge till mig nu? Jag har ofta 3 områden som jag tar med mig. Det har med mig att göra, det har med tid att göra och det har med att göra. Ekonomi, är min ekonomi schysst? Eller försöker jag runda hörn lite här och där? Och det andra är jag generös med mina pengar? Bra frågor att ta med sig. Hur hanterar jag mina pengar? Det ska vara schysst, det ska vara generöst. Tid. Hur förvaltar du tiden? Jag tänker att vi medvetet eller omedvetet har en värderingslista där vissa saker, wow, det är nummer 1. Det är det viktigaste i mitt liv. Och så 2, 3, 4 och så vidare. Och vi kanske tänker snabbt att ja, men där är mina viktiga. Ja, men då är min kontrollfråga på det. Hur mycket tid får det? För det kan visa sig att det som får mest tid, det är det som är nummer 10 på min lista. Att kliva åt sidan och göra den typen av reflektioner kan göra en förändring och skapa en plattform för mig som gör att mitt gudsliv, mitt liv överhuvudtaget blir genuint, att det blir äkta. Och relationer, den tredje biten. Hur har jag det med mina relationer? Är det någonting som är en fnurra på tråden? Okej, jag kanske behöver göra upp det. Behöver besöka åt. Eller ta ett snack. Eller det kan också vara rent allmänt. Åh, den personen var länge sedan jag hörde av mig till. Jag får slå en signal. Jag ger detta bara som ett tips från coachen idag. Att blocka tid i almanackan. Där du kliver åt sidan. Där du ser över ditt liv. För att skapa ett genuint liv. Ett mer äkta liv. Och så gå framåt. Har olika lätt att bli berörda. Lite olika lätt att reflektera. Vi funkar olika. Vi är olika personer. Och några är säkert sådana att man känner sig som en vatten på en gås. Det går mig liksom alltid förbi. Det rinner av mig. Jag kan sen när jag kommer hem så är det väck. Vill det säga illa i det så om man inte blir berörd så då klagar man på prästen. Eller man klagar på kyrkan. Eller man klagar på gudstjänstform. Eller musiken var för hög eller för låg. Eller det var fel musik. Jag fick sjunga en annan psalm idag och den fick jag inte med. Och så fastnar man i det. Ja, skärp dig. Så där kan du inte hålla på. Ta ansvar. Ta ansvar för ditt Guds liv. Det är som den berättelsen, jag tror jag har dratt den flera gånger, jag drar den igen. Efter gudstjänsten så börjar man recensera väldigt snabbt. Ja, prästen skötte sig inte riktigt. Ja, det var lite långtråkigt idag. Men så är det en tant, vet du. En sån där god gammel fromtant som hör det här. Och så säger hon bara att ja, det var i alla fall bra det. Men henne gjorde hon tagit ansvar. Även om det var fel psalm så hade hon tagit ansvar för att navigera väl i sitt liv. Så skärp er. Och är du sån som inte blir berörd? Jag vill uppmuntra ändå att ta matchen. Att ändå avsätta tiden. Ja, men det händer inget i den tiden. Avsätt tiden ändå. Och bjud in Herren. Kom, gör något med mig. Och var ärlig till Herren. Jag fattar inget. Jag kan inte. Jag vet inte vad tro är. Ta matchen och bjud in i den avskilda tiden. Rätt in i livet. Så är Johannes döparen där och ropar huggorms ängel och guidar folket. Både med en mildhet, en fasthet, en tydlighet. Och så säger han, efter mig kommer en som är starkare. Jag döper er med vatten, han dör med helig ande. Och Jesu första predikan som sen kommer i kapitel 4 i Lukas. Vi kan väl ta det som lite avrundning på detta. Jesu ord rätt in i deras liv. Vi tittar med tidskikaren in och hör Jesus när han står där i synagogan och läser. Och kanske kan de orden också få bli en tidsmaskin som rätt in i mitt liv. Herrens ande är över mig, säger Jesus. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Nådens år. Där Guds ord får utrymme. Och där ditt hjärta är berett att ställa frågan, vad ska jag göra? och där du tar in när Gud vill röra vid dig. Och en dag kanske vi kan stå där allesamman. Inte bara 200-300 unga människor, utan vi allesamman står där med våra skor. Och så tänker vi och så säger vi att ska vi göra det här, så gör vi det på riktigt. Ställ er upp så får jag be för er. Ja, kära Herre, jag tackar dig att du är här. Du var inte bara då för 2000 år sedan, du är nu. Och jag ber dig om dina godaste, rikaste, viktigaste välsignerna.